förtvivlan sköljer över oss och vi förlorar fotfästet. Ge oss då lugn och kraft. När vi är nära att ge upp, hjälp oss att lita på dig. I Jesu namn. Amen. Hör Herrens ord.
Vi lyssnar till den gammaltestamentliga läsningen ifrån Jesaja, kapitel 40, 26-31. Lyft blicken mot skyn och se. Vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Så väldig är hans makt och hans styrka att ingen av dem uteblir. Jakob, hur kan du tala så? Israel, hur kan du säga? Jag vandrar osedd av Herren. Min Gud tar sig inte an min sak. Har du inte förstått? Inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar kan snava och falla. Men den som litar till Herren får ny kraft. De får vingar som örnar. De springer utan att bli trötta. Vandrar utan att mattas. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig. Vi lyssnar till dagens episteltext från Jakobsbrevet. Får någon av er lida ska han be. Är någon glad ska han sjunga glädjesalmer. Är någon av er sjuk ska han kalla till sig de äldste i församlingen och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke. Och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat ska han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra. Och be för varandra att ni ska bli botade. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Upplyft så era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Johannes i Herrens namn. Vid den tiden inföll en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårdammen i Jerusalem finns ett bad med det hebreiska namnet Betesda. Det har 5 pelargångar. Och i dem låg en mängd sjuka, blinda, lama och lytta. Det fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Då Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge, frågade han honom: vill du bli frisk? Den sjuke svarade: Herre, jag har ingen som kan hjälpa mig ner i bassängen när vattnet börjar svalla. Medan jag försöker ta mig dit hinner någon annan ner före mig. Jesus sade till honom: stig upp, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jag vet inte om det är mina morrhår här som skrapar i mikrofonen. Det blir nog bra, ja. Wow, den här alltså evangelietexten, den är fantastisk och det skrapar fortfarande lite grann. Och när jag tittade på den för första gången i mina predikoförberedelser så var det så många olika spår som jag ville ta. Och det är ju det som är fantastiskt med evangelium, det kan betyda så mycket olika saker. Men någonstans var jag tvungen att gå på ett spår och köra. Och Jesus frågar: vill du bli frisk? Frågar Jesus den sjuke mannen. Och jag tänker att omvändelse, personlig omvändelse, det föregås ofta av någon slags personlig insikt, om inte en djup personlig insikt. När vi som människor ärligt reser oss och rätar på oss, så är det också så faktiskt att många gånger då så finns det inte några alternativ. Det vill säga från att resa sig upp ur mörker. Och det är ju naturligtvis beroende på vad man vill också. Vad man vill. Men man kan också ljuga för sig själv. Man kan ljuga för sig själv ett helt liv. Man kan lägga ansvaret om sitt liv någon helt annanstans. Hade det inte varit så eller så, så hade jag varit så här och så där. Men om man vill leva sitt liv så kan man inte ljuga för sig själv. Varenda människa i till exempel nykterhetsrörelsen, eller människa som har kämpat med sig själv och för sitt liv och ytterst på något sätt besegrat sig själv. De flesta människor som drabbas av olycka vittnar om att de mitt i mörkret och eller depressionen var tvungna att ställa sig själv precis samma fråga som Jesus ställer den sjuka mannen. Vill jag bli frisk? Vill jag det? Det går en tid. Livet går vidare. Vill jag följa med? Allt har sin gång. Och även sorgen måste få ha sin gång. Men det kommer också något efter det. Efter sorgen. Som är minst lika viktig att anamma. Men man måste ju naturligtvis komma dit först. Det kan också vara så att vi sjunker så djupt ner i vår egen olycka att man plötsligt en dag inte kommer längre ner. Och de som har varit där, nått sin personliga botten, den vet att det bara finns ett enda alternativ då. Det vill säga om man inte vill dö, bokstavligen. Man måste vända om. Man måste något annat. Man måste byta kurs och riktning i sitt liv. Vi vet inte vad mannen i evangelietexten, vad han led av. Men Jesus ställer samma fråga till oss. Exakt när vi behöver höra den. Vill du bli frisk? Ni som kommer hit regelbundet, ni vet att jag ska bli personlig här, men ni vet att jag pluggar nu och för att finansiera mina studier så jobbar jag som personlig assistent. Och det är samtidigt omöjligt för den som jobbar inom vården att skriva under på att alla sjukdomstillstånd eller all sjukdom går att avvärja genom ett ställningstagande så där, på det här sättet. Det är inte så lätt för alla att säga jag vill bli frisk och sen blir det så. Att jag vill bli frisk, det räcker alltså kanske inte i alla lägen. Men häromdagen så intervjuades det en studentpräst kort på Sveriges Radio om psykisk ohälsa då, bland studenter. Och den här prästen hävdade att ens uppgift som präst i det här läget med pandemin då var att agera som något slags ställföreträdande hopp och förmedla att även det här går över, pandemin går över, härda ut liksom. Och jag menar, ja visst, ja, det är fint. Men eftersom jag själv är präst och pluggar lite terapeutiska grejer så skulle jag vilja kommentera det lite. Eftersom söndagens tema ändå är då Jesus är vårt hopp. Och ur terapeutisk synvinkel skulle jag tro att de allra flesta KBT-terapeuter skulle säga att, utan att säga att den här stackars prästen sa exakt det. Men för exemplets skull så tror jag att de allra flesta KBT-terapeuter hade sagt att vänta på bättre tider. Så här, att det är knappast det är liksom ett framgångsrecept för bättre mående. Som terapeut kanske man snarare skulle fråga den som väntar då på bättre tider vad vederbörande skulle göra för att må bättre i det som den befinner sig i. Vad kan du göra idag? Med tanke på att den förändring jag måste göra eller vi måste göra i våra liv, den kommer liksom inte av sig själv många gånger. Istället för att vänta på bättre tider så kan man också agera. Vi kan inte säga någonting om framtiden, vill jag hävda. Vi kan inte lägga vårt hopp där heller riktigt. I bemärkelsen, ja, när pandemin är över, vilket den börjar närma sig. När pandemin är över, blir det bättre då? Liksom? När jag byter jobb, jag mår dåligt nu, men när jag byter jobb, då kommer det bli bättre. När jag byter jobb där borta, då kommer det bli bättre, då blir det bra. Men tänk om det inte blir bra då? Tänk om mot all förmodan den här pandemin aldrig skulle gå över. Sådär. Bara för att statuera ett exempel. Tänk om det skulle vara så. Tänk om den där kroniska sjukdomen blir progressivt värre. Tänk det sluta med att man dör. Jag tror inte att hoppet om frid, sinnesro och frid, jag tror inte att det är där borta och då. Jag tänker och har alltid tänkt att det är här och nu. Och för att dra det till sin spets, och låt säga om hela ens tillvaro skulle rasa, behöver man nödvändigtvis rasa med den? Jag tror inte det. Det handlar om vart man lägger sitt hopp. Och det skulle också vara så att livet skulle vara väldigt jobbigt och omständigt om det var liksom lika konjunkturkänsligt som ekonomin. Om vi la vårat mående, om vi la det någonstans utanför oss själva. Nej, det är för att det inte gick så bra med det här och det här som jag mår dåligt och så vidare. Att vår egen hälsa, att den följde samma mönster som någonting utanför oss. Det är inte det kristna hoppet. Utan det kristna hoppet för mig, det handlar om att oavsett hur tillvaron ser ut, oavsett om det är hur mörkt som helst, oavsett hur världen runt omkring oss ser ut, oavsett prognoserna om framtiden skulle vara negativare eller om det skulle vara full storm. Oavsett hur yttre omständigheter ser ut så ligger det kristna hoppet i att du är inte ensam. Gud är med dig i precis det som du går igenom just nu. Du är inte ensam. Det handlar om att ha ett ankare. Det handlar om att finna frid trots omständigheterna och lita på att det finns en Gud som står vid våran sida mitt i mörkret och mitt i hjälplösheten. En Gud som vi alla kan komma till. Att där också finnas styrka och mod i det som sker oavsett åt vilket håll prognosen pekar. Det handlar också om att leva i seger. Den seger som Jesus vunnit åt oss. Just nu ser det mörkt ut. Kan man tro, kan man tycka. Det kanske inte går åt det håll jag vill. Men var finner jag min frid? Vart får jag ro? Det får jag genom att leva i Jesus egen seger. Eller som aposteln Paulus skulle sagt, och då citerar jag andra Korintherbrevet kapitel 4. Ty Gud som sade, ljus ska lysa ur mörkret, har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Men denna skatt har jag i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt men inte kringränd. Rådvill men inte rådlös. Förföljd men inte övergiven. Slagen till marken men inte förlorad. Alltid bär jag med mig i min kropp den död som Jesus fick lida, för att också Jesu liv ska bli synligt i min kropp. Kristus har segrat över mörkret och döden. Men vågar vi leva i den segern? Det kan tyckas naivt, vad vet jag, men jag vill tro att oavsett vilken olycka som drabbar mitt liv och mig, om jag så skulle bli förlamad eller vara med om en bilolycka eller vad som helst, så vill jag tro att jag kan leva i seger. Även om jag själv då, som den här mannen i evangelietexten, inte kan ta mig dit jag vill, så kan jag fortfarande leva i seger. Jag kan leva i den seger som Kristus vunnit åt mig. Och det är ju också så att för mig är vissa saker omöjliga. Men för Gud är allt möjligt. Jesus befaller den sjuke mannen att ta sin bädd och gå, vilket han också gör, och så blir han frisk. Men det lustiga är att då går han inte ner i bassängen som man pratar om, utan han går ut i livet. Han går ut i livet. Även fast han aldrig hann ner till den här bassängen i tid. Så det första han gör är inte att gå ner dit, utan han, stärkt av Jesus Kristus, går ut i livet. Ja. Han skulle ju kunna tänkt då, om jag bara tar mig ner till den där källan då blir mitt liv bra. Om jag bara kan härda ut och krypa på mina bara knän till källan. Om jag bara kämpar på tills imorgon, då blir allt bra. Men Jesus säger tvärtom. Jesus säger, släpp taget. Släpp taget. Jag är redan hos dig. Och någonstans så ställer det frågan till var och en av oss. Varför vänta tills imorgon när vi kan börja gå idag? Gå ett liv med Jesus, ett frimodigt liv i kärlek och försoning. Vill du bli frisk? Frågar Jesus. Om svaret är ja, vad gör vi då för att må bättre? Väntar vi på bättre tider? På samma gång som Jesus frågar, vill du bli frisk, så tänker jag också att Jesus står och säger till mig apropå att gå så här. Markus, här är vägen. Vill du gå den? Vill du vandra den? När frågan ställs till oss, när Jesus ställer den frågan till oss, vad svarar vi då? Är vi beredda att ta våra bäddar och gå ut i livet? Det kan vara rätt skrämmande, men är botten ett alternativ? Vi får följa Jesus i alla fall, ut ur graven, ut ur mörkret, till hans seger. Idag, imorgon och alla dagar in till tidens slut. Vi ber. Herre, vi ber dig, var med oss alla i våra liv. Stärk oss med din ande. Hjälp oss att frimodigt våga leva det liv som du har ämnat åt oss. I relation till dig, våra nästa. Hjälp oss att gå ut i världen. Hjälp oss att leva i frihet. Genom den samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi får också ställa oss upp och bekänna den tro som vi döps till i Kristi kyrka.